Det är superkul att få vara i Hope Church och predika.
Yes!
Vilken grej alltså. Det har varit nästan ett år sedan jag kom. Eller det stämmer inte riktigt. Men över ett halvår i alla fall. Tills jag började komma hit. Och jag går en utbildning som heter Team Pionjär. Och får förmånen att vara i Hope Church. Det är helt fantastiskt. Och äntligen ska jag få göra min predikopremiär i Hope Church. Så det är guld. Jag är supertacksam verkligen att få vara här. Och jag har ett ord med mig idag som jag tror är... Som har hjälpt mig i alla fall jättemycket med min resa med Gud. Liksom. Och jag hoppas verkligen att det kommer landa rätt hos er. Jag säger inte mer än så utan jag sätter igång. Jag skulle vilja börja med att läsa några väldigt välkända verser för er. Och jag tror att flera av er har hört de här verserna säkert hundratals gånger. Men jag skulle vilja ta den här stunden nu och bara... Där ni och vi inte bara lyssnar till vad jag läser utan också till vad Gud vill säga till er genom de här verserna. För jag tror att Guds ord, jag har en bibel här, är levande och verksamt. Jag tror att det är så skarpt att det tränger in och skiljer ande och själ. Led och märg ända in i vart och ett av era hjärtan. Och jag tror att Gud vill säga någonting till dig idag. Något nytt genom den här boken som har funnits i snart 2000 år. Och jag skulle vilja att vi alla bara tillsammans blundar och bara lyssnar. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi kan fortsätta blunda. Bara ta en stund och fundera på vad det här faktiskt innebär. En stund där Gud får låta oss förstå nya nivåer av hans ord och hans kärlek. Ta några sekunder och bara lyssna till Gud. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi kan öppna våra ögon igen. Och jag vill att du ska fundera själv. Skulle du vara villig att gå i graven för att någon annan ska få leva? Jag vet inte. Och ni som har barn kanske tänker att jo, men om det gäller mig eller mitt barn så ja, men då kanske jag kan tänka mig. Men skulle du göra det för någon som du träffar på gatan? Ja, då börjar jag i alla fall tvivla på om jag skulle göra det. Skulle du göra det för en brottsling, en mördare? Jag skulle inte tro det. Och nu tänker ni säkert att jag är klar där. Att ja, men det var det här Gud gjorde för oss. Ja, och på sätt och vis så var det där Gud gjorde för oss. Men om vi kollar till texten en gång till så är det faktiskt inte riktigt klart där. Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlora utan ha evigt liv. Okej, fundera själv. Skulle du vara villig att låta ditt barn gå i graven för att någon annan skulle få leva? Nu börjar vi tänka närma oss tankar som vi inte vill tänka. Kanske om det handlar om att ditt ena barn dör och ditt andra barn överlever. Men här vill vi inte vara, eller hur? Och börjar vi tänka på att låta vårat barn dö för någon som vi inte känner? Till och med kanske en brottsling, en mördare. Då är vi långt bort från reson, eller hur? Men Gud tyckte inte att det här var utom reson. Gud lät sig inte undgå de här tankarna. Och då kanske man undrar, liksom, men varför skulle han låta sin son gå i graven då? Jo, Gud älskar var och en av oss så mycket att han inte bara lät sig själv utan hans enfödde son dö för dig och mig. Främlingar, brottslingar, mördare. I Romarbrevet kapitel 5, vers 8 så står det att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Grunden av evangelium måste för alltid bli Guds kärlek. En så ogreppbart stor kärlek för en mänsklighet som gång på gång på gång vänt honom ryggen. På korset så öppnar Jesus Kristus inte bara vägen till en personlig relation med skaparguden och evigt liv, utan han öppnar även våra ögon för att se hur stor Guds kärlek för oss är. Men det stannar ju inte där, eller hur? Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud älskar oss. Det är grunden för evangelium. Men precis som vi valde att vända oss ifrån Gud måste vi vända oss tillbaka till honom. Korset öppnade möjligheten för oss. Jesu Kristi död och uppståndelse gjorde det möjligt för oss att vända oss tillbaka till Gud och ta emot frälsning. I Romarbrevet 10:9-10 så står det att ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning. Men då måste det ju vara så att innan Jesus så fanns det ingen frälsning. Eller? Och jag tror att det delvis är en sanning. Jag tror att den jordiska frälsningen, där vi får ta emot Jesus in i vårt hjärta och bli förlåtna för våra synder, inte var möjlig innan korset. Och jag har länge trott också att före Jesus så fanns det heller inget hopp om himlen. Jag tänkte, hur kan Gud ha låtit så många människor leva utan en möjlighet att komma till himlen? Men med tiden har jag insett att det inte är riktigt sant. Jag menar, om någon bara uppfyller lagen så blir man ju rättfärdig. Och lagen, den har vi haft sedan Mose tid. Just det. Var ju bara den lilla detaljen att ingen människa förutom Jesus någonsin har uppfyllt eller kommer uppfylla lagen. Men det fanns faktiskt något annat som gjorde att människor blev rättfärdiga. Även innan Jesu tid på jorden. Det här är häftigt tycker jag. Vi ska läsa från Hebreerbrevet 11. Och om ni har biblar med er får ni jättegärna slå upp det här nu. För nu läser vi lite längre stycke. Jag ska slå upp i min. Där. Vi börjar från vers 1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer. Och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. Vi hoppar fram till vers 13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt hit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem. Utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Sin enda son var han beredd att offra. Han som hade tagit emot löftena och till vilken Gud hade sagt det är Isaks ättlingar som ska föra ditt namn vidare. Han sa sig att Gud hade makt att till och med uppväcka döda. Från de döda fick han också bildligt talat sonen tillbaka. Skapa fram till vers 32 och läsa kapitlet ut. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken. Utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap. Släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande herrar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Andra torterade till döds när de vägrade att låta sig befrias eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja, också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fåskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Är inte det här häftigt eller? Jag ryser när jag läser det här. Även fast Jesus inte hade kommit än, så var det genom tron på just honom som alla de här människorna blev rättfärdiga. Tron och inte gärningar har alltid varit grunden till rättfärdighet. Och det gäller än idag. Vi kan läsa från Galaterbrevet 2:16. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan tron på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. När vi förstår att Gud älskar oss och väljer att sätta vår tro till honom, då blir vi rättfärdiga. Inte genom laggärningar utan tro. Tro är källan till rättfärdighet. Tro är källan till rättfärdighet. Tro är källan till rättfärdighet och inte gärningar. Men det stannar faktiskt inte där. Så gå till Jakobs brev kapitel 2 och vers 14. Där står det så här. Mina bröder och systrar, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Jaha, så nu stämmer då inte det jag sa alldeles nyss, eller vadå? Nu handlar det helt plötsligt om något annat. Läste vi inte alldeles nyss att det var genom tron på Jesus som vi blev rättfärdiga? Jo, den principen står fast. Tron måste alltid vara grunden. Men Jakob fortsätter i vers 15 med att om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll i varma och ät i mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. När vi förstår att Gud älskar oss och väljer att sätta vår tro till honom och på så sätt blir rättfärdiga, så blir vi mer lika Jesus. Vi vill följa i hans fotspår och göra det han vill, det vill säga hans vilja. Och eftersom Jesus uppfyllde lagen, det sa vi alldeles nyss, kommer vi i vår tur vilja följa Guds bud mer och mer. Eller hur? Det är logiskt. Vi vill omvända oss från synd och leva i större enlighet med Guds ursprungliga plan. Men tron behöver alltid vara ursprungspunkten, utgångspunkten. Lagen är till för att hjälpa oss leva i enlighet med Guds vilja, tanke och plan. Inte att göra oss rättfärdiga. För det hade varit klarat. När vi förstår att Gud älskar oss och väljer att sätta vår tro till honom, på så sätt blir rättfärdiga, så blir vi mer och mer lika Jesus. Vi vill följa hans fotspår och göra det han vill, det vill säga hans vilja. Och jag tycker att det är jätteviktigt att det sker i den ordningen. 1. Guds kärlek för oss. I första Johannes brev kapitel 4 vers 19 står det att vi älskar därför att han först älskade oss. 2. Vår tro på Jesus Kristus. Efesierbrevet kapitel 2 vers 8. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. 3. Rättfärdighet genom tron. Galaterbrevet 2:16. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan tron på Jesus Kristus, därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på honom och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och 4. Gärningar. Action. Jakobsbrev kapitel 2:17. Så är också tron i sig själv död när den saknar gärningar. För drygt ett år sedan så samlades jag med en kompis och vi pratade om vad vi lever efter för principer. Han är också en kristen broder. Och han sa att han har en princip som han försöker följa varje dag liksom, i hans liv. Och det är att kärleken är störst av allt. Han vill att kärleken alltid ska vara centrum i hans relationer, situationer, kanske diskussioner. Och efter att vi pratat ett tag om det så lyfte jag en till princip. Jag tänkte att om vi lägger till en princip här så kommer vi ha att göra hela livet med att försöka följa bara de här två. Och den principen som jag lade till då, det var att inte döma andra. Att oavsett hur de ser ut, beter sig, kanske har för sexuell läggning eller vad det nu kan vara, så är det inte upp till mig att döma. Om det är någon som dömer så är det Gud. Det bästa jag kan göra är att vara kärleksfull. Och där någonstans stannade vi den kvällen. Sen dess så har jag försökt följa de här principerna. För ett tag sedan så inser jag att det saknas ju någonting här. Och det är faktiskt något ganska centralt, tycker jag. För jag insåg att oavsett hur kärleksfull jag är, oavsett hur lite jag dömer dem, så kommer de aldrig kunna bli rättfärdiga, frälsta eller älskade utan Jesus Kristus. Så jag lade till en princip i mitt liv som troligtvis är den mest centrala. Och det är att Jesus förvandlar. För jag menar, om jag inte kan bli frälst av mina handlingar, då kan ju inte heller jag frälsa någon annan genom mina handlingar, eller hur? Det är bara genom Jesus Kristus som människor blir förvandlade, frälsta, rättfärdiga. Och jag insåg mer och mer att människorna jag möter, de behöver inte min kärlek utan Guds kärlek. Och självklart så vill jag vara en spegel som visar på vem Jesus är. Men utan att människor får möta honom, nu är jag lite hård här, så spelar det i slutändan ingen roll. Oavsett vilken synd som jag inte dömer, så kommer den människan aldrig bli friad, förlåten, på nytt född utan Jesus Kristus. Och jag tror att vi ofta underskattar Guds kraft i evangelium, samtidigt som vi upphöjer vår roll och vår kraft till skyarna. Ibland kan det vara så. Vi är inte kallade till att frälsa människor. Vi är inte, det finns bara en människa med den kallelsen. Vi är inte kallade till att förvandla människor. Det finns bara en med den kallelsen. Vi är inte kallade att göra människor rättfärdiga, ge dem evigt liv eller föra dem in i en relation med skaparguden. Det finns bara en med den kallelsen. Vår kallelse är att gå ut i Vetlanda, på jobbet, i skolan, i alla situationer vi befinner oss i, och berätta om Jesus. Och vi kan inte göra det själva. Och faktum är att Gud inte vill att vi ska göra det själva. Det är härligt. När vi läser Matteus evangelium kapitel 28, vers 18-20, så står det att då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Där läser vi att Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Är inte det fantastiskt?
Yes!
Yes! När vi går ut och berättar om honom, så är han med oss. Och då är det upp till honom att frälsa, förvandla, rättfärdiggöra, rena, älska, jag kan fortsätta hela dagen, på nytt föda, hela, alla de människorna vi möter. Och han lovar att vara med oss och göra just det. För drygt 2 månader sedan är det nu, så kom jag hem från en missionsresa i Västafrika, i Guinea. Där fick jag vara med om just det här. När vi gick ut och berättade om Jesus, då gjorde Gud sitt verk genom oss. Människor blev frälsta, förvandlade, rättfärdiggjorda, rena, älskade, på nyttfödda, helade. Och bara på 2 veckor så har jag så många vittnesbörd av att blinda ser, lama går, människor med smärta, mage, nacke, huvud, höfter blir helade. Men framför allt så har jag så många vittnesbörd av kraften i Guds evangelium. Människor som levt hela sina liv som muslimer eller animister, de väljer Jesus efter att fått höra en kort 20 minuters predikan om vem Jesus är och vad han gjorde. För mig blir det ett konkret exempel på det vi precis läste. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. När vi predikar Guds evangelium, då verkar Guds ande så starkt att människor lämnar vad de trott på i 20, 30, 40, 50, 60, kanske till och med 80 år för Jesus Kristus. Okej, låt oss gå tillbaka till där vi började. Johannes 3:16. Guds kärlek. Guds kärlek för dig är grunden. Det är evangelium. That's it. För att vi ska kunna älska Jesus och på så sätt börja följa i hans fotspår, behöver vi alltid utgå från att han först älskat oss. 1 Johannes 4:19. Det är så bra. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och nästa steg då, det är vår tro. Vi får ta emot frälsning, förlåtelse, kärlek genom att tro på Jesus. Och det är bara genom honom som vi får gå in i en personlig relation med Fadern. Det tredje steget, det är vår rättfärdiggörelse genom tron på Jesus. Häng med. Första, Guds kärlek. Andra, tron på Jesus. Tredje, vår rättfärdiggörelse genom tron på Jesus. Vi kan aldrig bli rättfärdiga inför Gud genom våra gärningar. Det enda sättet att bli rättfärdig är genom tron på Jesus. Och det fjärde och sista steget, det är gärningar. När vi förstår att Gud älskar oss och väljer att sätta vår tro till honom och på så sätt blir rättfärdiga, då blir vi mer lika Jesus. Vi vill följa i hans fotspår och göra det han gör, det vill säga hans vilja. Och det handlar inte om att göra en massa rätt för att vi ska bli mer frälsta eller mer rättfärdiga. Nej, det handlar om en längtan att följa Jesus. Att älska honom för att han först har älskat oss. Och som avslutning nu så skulle jag vilja än en gång skicka med er mina tre stora bibliska principer för att gå i Jesu fotspår. Och den här boken, den är full av jättemånga bra principer, jättemånga bra grejer att följa. Men jag har länge känt att det kan vara svårt att praktiskt liksom följa dem alla. Det är ändå, jag vet inte hur många sidor det är den här liksom. Därför har det underlättat för mig att liksom koka ner dem lite och plocka ut tre stora principer som hjälper mig att leva i mitt liv. Och i de allra flesta situationer i mitt liv där jag har ställt frågan, vad skulle Jesus ha gjort? Så svarar jag nästan alltid med dessa tre punkter. Och det är, häng med nu. 1. Kärleken är störst av allt. Jesus älskade alla människor. Låt oss också göra det. 2. Det är inte upp till oss att döma. Jag menar, om inte ens Jesus dömde kvinnan som ertappats med äktenskapsbrott, varför är vi då så snabba att börja kasta sten? Låt oss gå i Jesu fotspår. 3. Jesus förvandlar. Det är den viktigaste punkten. Om vi låter Jesus vara centrum av vårt liv, våra tankar, våra gärningar, då kommer punkt 1 och 2 falla sig naturligt. När vi berättar om Jesus Kristus så är det inte upp till oss utan Gud att frälsa, förvandla, rättfärdiggöra, rena, älska, på nytt föda hela människorna vi möter. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi ber, hörni. Ja, Herre, jag tackar dig för att du har älskat oss, Herre. För att du älskar oss fortfarande, Jesus. Jag tackar dig för ditt kors, Herre. Det du gjorde där. Det var en kärlekshandling för att visa hur mycket du älskar oss, Herre. Och på ditt kors så öppnade du vägen för att vi ska få tro på dig, Herre. Och bli rättfärdiga genom den tron, Jesus. Jag tackar dig för att vi inte behöver göra en massa rätt för att få bli rättfärdiga genom dig, Herre. Att vi får komma till dig precis som vi är, Herre. Att vi får komma till dig precis med all vår skit, all vår synd, allt som vi skäms över, som vi inte är stolta över. Och du möter oss precis där med en öppen famn, Herre. Jag tackar dig för att det inte är upp till oss utan upp till dig, Herre. Att möta de människorna vi möter med din kärlek, Herre. Och jag ber Jesus att vi bara ska få gå. Att vi ska få älska de människorna med din kärlek, med ditt hjärta. Se dem med dina ögon, Jesus. För vi behöver dig, Herre. Jag bara ber Jesus nu för veckan som ligger framför för var och en här. Kom med din ande, Herre. Uppfyll oss med din kärlek, Jesus. Så att vi kan få förstå mer och mer hur mycket du älskar oss, Herre. Att vi kan få gå ut i Vetlanda och resten av Småland och Sverige, Herre. Och berätta om dig, Herre. Berätta om vad du har gjort, vem du är, Herre. Jesus, jag bara tackar dig för din nåd. Att vi får kalla dig oss dina barn, Herre. Bara genom det du har gjort och inte genom det vi har gjort, Jesus. Tack Gud för att du älskar var och en av oss, Herre. Amen.